Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö på 91,4 MHz eller på nätet www.tyresoradion.se. Men dessutom finns det en app. I det här programmet så tar samhällsredaktionen pulsen på den kommunala tjänstemannaorganisationen. Jag, Leif Bratt, ska samtala med Jonas Jansfors som är en ganska nyligen tillträdd personalchef i kommunen. Men först kan väl du, Jonas, presentera dig och ge en kortfattad biografi över vad som hänt dig innan du hamnade i den här positionen.
Ja, det gör jag gärna. Jag kom till Tyresö kommun för 3 år sedan och då började jag som förhandlingschef. Och som förhandlingschef så har man ju framförallt ansvar för de kommunala kollektivavtalen. Man ansvarar för att förhandla med de fackliga organisationerna och så jobbar jag med lönebildningsfrågor. Innan dess då, innan jag kom till Tyresö kommun, så var jag förhandlare på Sveriges kommuner och landsting, SKL som det förkortas. Och på SKL då, som är en intresseorganisation för kommuner och landsting, så höll jag också på med kollektivavtal. Så förhandlade på nationell nivå kring anställningsvillkor för medarbetare i den kommunala sektorn. Och dessförinnan ändå då, så har jag varit ombudsman på ett fackförbund som idag heter Vision, men då heter SKTF.
Du, nu kanske jag är lite oförskämd här, men jag tänker säga, är du en hoppjärka? För framför mig sitter i alla fall en som ytligt sett ser ut att vara väldigt ung och har hunnit med så mycket.
Ålder? Ja, tack för det, Leif. Jag är äldre än vad jag ser ut. Fyller 43 år i höst.
Ja, det trodde man inte. Men det kanske inte är så manligt, eller det kanske inte är så viktigt. Män emellan och diskutera där med mina fördomar. En annan sak i alla fall som du sa på vägen, det var, om jag hörde rätt eller uppfattade rätt, lönebildningsfrågor. Hur bildar man löner?
Ja, det gör man ju numera på lite olika sätt, kan man ju säga. Det traditionella sättet är ju att arbetsmarknadens parter på nationell nivå förhandlar fram nivåer och siffror i avtalen som sen bara, så att säga, tillämpas i företag eller kommuner och så. Det som är lite speciellt numera då, och sedan ett antal år tillbaka, det är att vi inom den kommunala sektorn har kollektivavtal som för väldigt många yrkesgrupper inte anger vilken löneökningsnivå det ska bli, utan det avgörs lite grann utifrån kommunens behov av löneökningar och behov av att prioritera lön mellan medarbetare och verksamheter.
Får jag fråga då, man brukar ju säga så, om vi tar det stora lönekollektivet, arbetare och tjänstemän och så vidare, så brukar man ju säga att industriarbetarförbundet eller något liknande sånt, eller i alla fall industrin på något sätt, är normgivande. Finns det någonting när du ska bilda löner för den kommunala sektorn som du lutar emot? Alltså som tycker, för det kan vi inte bara vara att suga på fingret och sticka upp i luften och säga, vad blåser det för vind idag? Utan det ligger väl någonting bakom.
Det gör det. Industrins parter, alltså, de tecknar ju avtal först. Det är en tradition som vi i vart fall har sedan 20-25 år tillbaka i Sverige. Och där är liksom arbetsmarknadens parter överens om att de går först och tecknar det första normgivande avtalet. Och så får vi på övriga arbetsmarknaden förhålla oss till det avtalet. Det som är speciellt för den kommunala sektorn, det är ju att sen några år tillbaka så är det enbart med ett av våra motparter, Kommunal, som vi har siffersatta avtal. Med alla övriga förbund så har vi icke normgivande löneökningar. Och det innebär ju, om vi återkommer till det då, det innebär att det faller en större ansvar på oss som kommun att fundera på hur stora löneökningar vi ska ha då för de här, ja, för lärare, för kommunaltjänstemän, socialsekreterare och så vidare. Däremot då för undersköterskor, barnskötare, vårdbeträden, där har vi ju löneavtal än så länge i vart fall som anger hur mycket pengar vi ska lägga ut på de grupperna. Däremot så säger det ingenting om hur vi ska fördela löneutrymmet. Det får vi göra tillsammans med Kommunal, men Men själva utrymmet är bestämt från centralt håll.
På begripligt svenska då, eller som inte är så insatta, det du säger det är att hitta på siffror nu. Mm. Om din lönesumma är 1 miljon om året så är vi för ett visst kollektiv. Mm. Och så säger det här centrala avtalet med Kommunal då en löneökning på 3%. Och det blir då 30 000 va? Då får du, inte du, men du och dina kompisar i kommunledningen på tjänstemannasidan. Mm. Då får ni ju styra det lite som ni vill, där ni tycker behoven är störst och mest motiverade.
Ja, det kan man säga. Vi får utifrån att vi ska ju naturligtvis följa oss till löneavtalets intentioner. Och det står grundat lite grann, bara en löneökning, när man ska kunna få löneökning och så. Men i princip så är det väldigt mycket en fråga upp till liksom ett samtal mellan närmsta chef och medarbetaren hur stor löneökningen ska bli utifrån uppnådda resultat och kopplat till liksom verksamhetsmålen.
Men då har närmsta chefen ett visst ansvar att hålla sig inom den där ramen som ni centralt i kommunen har. Du har så här mycket till ditt förfogande och sen individuellt på individnivå.
Ja, så är det. Även om de centrala löneavtalen är konstruerade på lite olika sätt så är det ju självklart så att vi då inom kommundirektörens ledningsgrupp diskuterar hur stora löneökningar vi har råd med och ser behov av. Det gör vi inför varje löneöversyn då, så att det är riktigt. Och det innebär ju också att den ram som varje chef har att röra sig med, det är inom den ramen som man behöver prioritera mellan sina medarbetare och mellan olika verksamheter.
Hörru du, vi hoppar från det stora till det lilla och blir lite mer personliga med dig då. När jag sökte på det här begreppet personalchef i Tyresö kommun så hittade jag dig. Men då fanns du under rubriken ledningsgrupp. Och under bilden på dig så stod det T.F.HR-chef. Det fanns ingen annan som hade den här bokstavskombinationen TF vid sitt namn. Vad står det för? Tillfälligt eller?
Ja, det kan man egentligen säga. Det står för tillförordnad. Och jag hoppas att vi nu har uppdaterat på hemsidan. För från 1 februari i år då, så är jag ordinarie HR-chef. Jag var tillförordnad under hösten 2015 och fram tills då.
Ja, nej men alltså jag förbereder ju mig ju väl. Men då har vi rätt ut om det kanske dyker upp någon annan gång. Tillförordnad, det kan översättas med tillfälligt till man hittat den permanenta lösningen.
Ja.
Men du säger också då själv HR-chef. Fast jag då trodde att du var personalchef. Vad betyder eller står HR för då?
Ja, HR det är ett engelskt begrepp som står för human relations. I praktiken... Så vad skillnaden mellan HR-chef och personalchef är inte helt enkel att besvara. Möjligen skulle jag ju kunna säga att som en utpräglad HR-avdelning så är vi också ett mer uttalat stöd för chefer. Den traditionella bilden av en personalavdelning var kanske också att man till lika delar var ett chefstöd men också ett tydligt stöd för personalen. Och det är vi ju inte längre på det sättet, utan vi är ett utpräglat chefsstöd kan man säga. Sen har ju vi och vi utarbetar förmåner för våra medarbetare, men vi har egentligen inga sådana direkta medarbetarkontakter, utan det går via cheferna.
Nu ska jag vara lite elak. Jag brukar bli det lagom mycket. Alltså vår kommunstyrelseordförande, han heter kommunstyrelseordförande, men när han åker utomlands för att göra det där begripligt, då kallar han sig major, alltså borgmästare, för det blir lättare. Varför kan inte du heta personalchef här i Tyresö kommun och sen när du gör utlandsresor heta HR-chef?
Man kan säga det att antalet utlandsresor som en HR-chef gör är mycket begränsade. Jag kan säga att ja, det kommer nog kanske inte ens att hända. Så ja, det är inte skälet till varför det kallas för HR-chef. Utan HR-chef har börjat bli ett etablerat begrepp inom den här världen. Men jag tror att fortfarande så finns det lika delar personalchefer som HR-chefer. Men om man tittar sig runt nu bland våra grannkommuner så skulle jag gissa att HR-chef eller HR-direktör är ett mer använt begrepp än personalchef. Så det är ett sätt att vara i takt med tiden.
Eller också göra sig märkvärdig, det här med att jag pratar med de lärde på latin och med bönder på bönders vis. Det är ju också att anglifiera, alltså göra engelska termer. Det är ju en viss snobbism också.
Ja, jag kan inte säga att det inte är så.
Det här, jag tycker man ska visa lite respekt för kommuninvånarna och att det inte ska krävas engelska språkkunskaper för att kunna kommunicera med tjänstemän i kommunen.
Nej, men det är ju tur att det behövs ju inte.
Nej.
Eftersom vi säger HR och inte human relations.
Jaha, okej. Tack. Okej. Men då ska jag fråga dig då och visa respekt för dig. Vad var det som drog i det här med att bli HR-chef då? Varför trodde du att du skulle vara lämplig för det? Eller varför ditt intresse i den här positionen?
Ja, om jag ger ett lite längre svar så kan man ju säga det. Att det var ju inte så att säga, planen och tanken från början. Utan jag har ju... Det har blivit så med tiden att jag har... Genom att först börja som ombudsman och få se den delen i att ha ett tydligt medarbetarperspektiv till att jobba på en nationell nivå och jobba med de övergripande frågorna och sen komma till Tyresö kommun för 3 år sedan och jobba väldigt tydligt arbetsgivarperspektiv så är det väl egentligen den resan som har gjort att nu när den här chansen gav så var jag intresserad av att ta jobbet. För jag tycker att det är ett väldigt spännande uppdrag eftersom att man genom cheferna i Tyresö kommun så kan vi förhoppningsvis, jag och mina medarbetare med vår kompetens, bidra väldigt mycket till att vi får ännu bättre fungerande verksamheter, ännu högre kvalitet i dem och ännu mer effektiva verksamheter. Och det är väldigt spännande att jobba med de frågorna, helt enkelt.
Får jag fråga, finns det någon baksida?
Ja, alltså jag är som alldeles nytillträdd så har jag kanske inte hunnit se alla eventuella baksidor. Men det är klart att
vara... Sover du gott om natten?
Ja, det gör jag, tack. Jag sover ganska gott om natten. Men visst är det så att det är många frågor att sätta sig in i och det är många frågor att vara uppdaterad i. Därför att jag menar, vi har 130 chefer i kommunen och vi har väldigt många olika verksamheter. En kommun är ju en väldigt liksom, diversifierad verksamhet så det innebär naturligtvis att vi från HR vi behöver vara uppdaterade inom väldigt många olika områden. Inom olika kollektivavtal och vad som händer inom olika områden. Och det är klart att det är ju en utmaning att vara det men också otroligt spännande att få vara med i den resan.
Får jag fråga, blir man så att säga autodidakt för att använda latinska uttryck? Eller jag tror man kan härleda det dit. Men alltså självlärd? Eller finns det några utbildningsvägar som gör att man har en CV-meritlista som en eventuell arbetsgivare skulle imponeras av? För att alltså bli då HR-chef?
Mm. Det är nog olika. Många som jobbar med HR-frågor eller personalfrågor då har ju gått kanske den inriktningen på högskole- och universitetsnivå, alltså personal- och arbetsmarknadsfrågor, den inriktningen. Jag har själv inte gjort det faktiskt, utan jag är en samhällsvetare från Uppsala och där har jag läst lite statskunskap, statistik, ekonomi och sådana frågor. Så jag är ju självlärd i den delen att jag har liksom genom förvärvat en del i yrkeslivet kunskaper som har gjort att jag hamnat där jag är. Och som jag var inne på från början, den här resan var liksom inte planerad utan olika omständigheter och naturligtvis också aktiva val har gjort att jag är där jag är idag.
Skulle du kunna ge lite kortfattat, vad är dina dagliga vanliga arbetsuppgifter? Alltså ett samtal gissar jag med folk, men du ska väl komma med några råd och eventuellt dåd också?
Ja, det ska vi ju. Alltså, man kan väl säga att det jag och mina medarbetare jobbar med är ju framför allt olika processer som gör att vi är en väl fungerande arbetsgivare. Det handlar ju då till exempel allt ifrån att när vi rekryterar medarbetare så är vi ett stöd. Vi är ett stöd i det löpande arbetet kring arbetsmiljö, kring samverkan med facket. Och ibland naturligtvis i svårare ärenden, rehabiliteringsärenden och annat. Så att vi är ju med i många olika processer, det är vi. Och det innebär ju att vi jobbar ju både med att, så att säga, försöka vara liksom, jobba förebyggande med det vi kan jobba förebyggande. Men också naturligtvis för att vara en väl fungerande HR-avdelning så behöver vi också vara tillgänglig för våra drygt 130 chefer i kommunen. Vi ska finnas där som en kompis eller vad man ska säga varje dag och ett stöd. Och vi försöker jobba på det sättet att vi är ett stöd. Vi ska inte ta över någonting utan det är alltid chefen som ska ha ansvaret för sin verksamhet och för sin personal. Men vi finns där som en samtalspartner.
Men får jag fråga då, om vi pratar om personalförsörjning då. Hur mycket ligger på era axlar på, om jag nu säger personalavdelningen, om jag får kalla det så då? Eller HR-avdelningen? Och hur mycket ligger på respektive förvaltning? Ja, men vem är det som ska ha kristallkulan och se, oj, här kommer, ungefär som man ser i pensionsavgångar, då blir det ju ett allmänt behov av nyrekrytering. Det kan ju också vara, tror jag säger rätt, att man ser den svenska lärarkåren är rätt ålderstigen. Och det gör jag. Och då är det någon som ska ha den där kristallkulan och dra slutsats att nu måste vi tänka på det. För det, om 5 år eller någonting sånt så kommer vi ha lärarbrist. Det är ju liksom inte en som har sagt upp sig då, utan det är ett allmänt större behov. Vem ska ha kristallkulan?
Det ska vi nog ha både verksamheten och förvaltningarna och vi från HR. Vi behöver ju och vi jobbar ju på sånt sätt att vi nu till exempel är vi inne i att vi gör en behovsanalys och då tittar både verksamheterna och vi som stödverksamheter i kommunen tittar ju på vad ser vi för långsiktiga behov och i vart fall inom en 5-årsperiod och då är ju personalförsörjningsfrågan en utav dem som kommer upp så att man kan, det är ett delat ansvar. Vi behöver båda eller från alla håll i kommunen försöka vara förutseende.
Kan man också säga att det här kanske då, det du drog upp nu är mer en kvantitativ fråga, det ska finnas personal. Men det är väl också en kvalitativ fråga, att alltså kompetensutveckling, kompetenshöjning. Är det en del, faller lite på din lott också att ha lite kristallkula? Nu kommer det datorer så att vi får skaffa oss lite datorkunskap. Eller, ja, eller smartphones och appar kommer så måste man... Ja. Du förstår vad, men det är alltså en kvalitativ fråga också.
Ja, i de delar jag kan förutse vad som händer och vilka konsekvenser det får så är jag gärna med och liksom delger det. Och det är ju en diskussion som sker i kommunen. Och det är klart att när datorerna kom, och det är väl liksom länge sedan nu, de kom någon gång i mitten på 80-talet och sen så har ju utvecklingen bara fortsatt. Och det var nog liksom redan då svårt att se konsekvensen av det. I efterhand kan man väl säga att konsekvensen blev väldigt mycket att vi, både vi och andra arbetsgivare har ju kanske dragit ner på administrativ personal och låter chefer och handläggare göra väldigt mycket av det arbete som tidigare det fanns personal anställd för. Så det är ju en långsiktig utveckling man ser att teknikutvecklingen har gjort att chefer också sköter mer utav det som tidigare gjordes av andra själva.
Då ska jag uppdatera mig lite, eller jag ska uppdatera samtalet lite. Det pratas ju ibland om robotisering. Ibland ser man ju såna här reportage på tv och sen hur verklighetsförankrade de är. Men ungefär hemtjänsten ska om 20 år skötas av robotar. Vad tror du? Ska vi förbereda oss på det?
Personligen tror jag kanske inte att robotar kommer att ersätta hemtjänsten annat än möjligen en del, så att säga, över natten, övervakning kanske. Så. Men jag tror att man får vara ödmjuk inför det faktum att vi inte riktigt kan se än så länge vad robotar kan göra istället för oss människor. Och där de kan göra det lika bra utan att man förlorar i omsorgen och i, så att säga, den värdighet som ändå måste liksom prägla liksom den service som vi ger våra medborgare.
Vi får vara lite observanta. på utvecklingen. Så då ska jag säga så här att till er lyssnare. Ni lyssnar till Jonas Jansfors som är personalchef, eller HR-chef har jag lärt mig nu att jag ska säga, här i Tyresö kommun. Du sa tidigare under vårt samtal att du ska bidra till att Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare. Jag undrar då så här, har du de verktyg som krävs för att nå upp till det här målet att vara en attraktiv arbetsgivare? För ni tävlar ju med andra kommuner om olika personalgrupper. Och vi ser till exempel på, ja det är ju landstingsfråga i och för sig, men det är ju också en kommunal organisation också då. Men alltså där tävlas det ju om och det blir ett litet race om att få hit sjuksköterskor, men också även andra personalgrupper. Har du verktygen för att göra Tyresö till en attraktiv arbetsgivare?
Ja, det hoppas jag. Och framförallt där vi eventuellt ser brister så måste ju vi ta ansvar för att göra någonting åt det. Det man kan se av när man gör undersökningar om vad är det som gör att en arbetsplats eller en arbetsgivare är attraktiv, så är det ju väldigt mycket ur medarbetarens perspektiv då, så är det ju väldigt mycket har man ett spännande uppdrag, ser man att det finns en meningsfullhet i det man gör och kan man se resultatet av sitt arbete. Det är en väldigt viktig komponent. Sen är det två saker till och det är med kollegorna och det är chefen. Det jag som HR-chef och mina medarbetare kan bidra till, det är ju det som vi har möjlighet att jobba med. Och det är ju framförallt chefsutveckling. Se till att chefen har de verktyg han eller hon behöver för att kunna vara den ledare som gör att våra medarbetare trivs och utvecklas och stannar kvar i kommunen.
Hur ser situationen då ut i Tyresö med utifrån din horisont? Jag menar personalomsättning, eller kan man prata om fanflykt? Folk flyr från Tyresö, eller är det en överdriven bild? Ja, din bild av personalsituationen?
Min bild är att hela Stockholms län och däribland Tyresö då är snabbt växande, expanderande, och att alla kommuner eller privata utförare som utför kommunala, som jobbar på kommunalt uppdrag, har ett bekymmer på så tillvida att det är ganska lätt för våra medarbetare att hitta andra jobb om de vill. Så att det är en ganska stor personalomsättning, det är det. Min bedömning är inte att personalomsättningen i Tyresö kommun är större än vad våra grannkommuner har, utan det är en ganska stor personalomsättning. Den är kanske större än vad vi egentligen skulle önska. Och framförallt är den betydligt större än att man bara skulle kunna titta på personal eller pensionsavgångarna. Så ser man då hur stort rekryteringsbehov man har. Det gör man inte alls. Vi har en betydligt större personalomsättning än pensionsavgångar. Och vi ser också att vi har ett antal yrken som är bristyrken. Och dit hör förskollärare. Dit hör vissa ämneslärare också. Liksom socialsekreterare och naturligtvis inom hela stadsbyggnadsområdet så är det också en väldigt hård konkurrens om arbetskraften. Så det här är ju, men det här är en beskrivning som jag tror att skulle du fråga någon personalchef eller HR-chef i någon av våra grannkommuner så skulle du ungefär få samma svar. För vi sitter i den här delen så sitter vi verkligen i samma båt.
Det här behöver du inte svara på om du inte vill, för jag förstår ju att det här också är en förhandlingsdiskussion med personer som ja, säger jag lämnar skutan om jag inte får det här och sådana där saker. Men kan du säga, hur möter ni det här då? Hur löser ni problemet? Jag vet inte hur mycket du får säga.
Ja, jag kan säga ganska mycket, men naturligtvis i att vara en attraktiv arbetsgivare så är det ju många pusselbitar som behöver finnas på plats. Och jag nämnde ju de här tre kanske viktigaste tidigare. Men självklart anställningsvillkoren är inte oviktiga. Så vi tittar igenom på en övergripande nivå. Vad erbjuder vi i Tyresö kommun för anställningsvillkor? Och då är det då inte bara lön, utan vi har ju andra förmåner i kommunen som man kanske inte har hos andra arbetsgivare.
Vi har en jättebra närradio man kan få komma och prata i.
Precis, precis. Det är kanske det som får ytterligare några stycken att söka sig till Tyresö kommun.
Mm. Ja, vi hoppas att vi kan bidra. Om vi då tittar i framtiden. Traditionellt så har man ju sagt att kvinnoyrken, vilket det ofta är i kommunen, väldigt mycket så kallade kvinnoyrken. Det är också samtidigt låglöneyrken. Finns det med i er tankevärld det här med, ja, hur ska vi skapa en rättvis ålderdom? Jag menar, pensionen är ju relaterad till lönen. Och genom att välja ett kvinnoyrke så bäddar man ju också för en taskig pension.
Jag kan inte säga att vi från min horisont tänker nog inte ur det perspektivet. Det gör vi inte. Utan vi tänker ju framförallt på hur är vi en bra arbetsgivare för de yrkesverksamma medarbetarna vi har. Mm. Och där jobbar vi naturligtvis hur vi ska göra attraktivt även för undersköterskor och de yrkesgrupperna att vilja jobba i Tyresö kommun. Och det är ju till exempel med någonting som vi kallar för önskad sysselsättningsgrad. Det vill säga, många gånger så har vi dessvärre så att man har scheman som kanske inte är 100% utan lägre än så. Och då har vi tänkt att de som ofrivilligt har en lägre sysselsättningsgrad än en heltid ska kunna välja att öka sin sysselsättningsgrad upp till heltid i bästa fall. Så det är ett sätt vi försöker hantera det. För det är klart att den största faktorn till en låg pension är ju ofta att man inte har arbetat heltid under sitt yrkesliv. Det är en väldigt viktig komponent i varför det skiljer väldigt mycket i pension mellan kvinnor och män.
Vi har varit inne på det tidigare, att ha en kristallkula. Och det här som jag tar upp nu, det behöver man ingen kristallkula till, för det vet vi. Vi har en åldrande befolkning. Vad gör ni för att det ska finnas tillräckligt med omsorg för oss som börjar bli skröpliga? Vi kommer ju bli fler och fler och fler.
Ja, så är det. Tyresö kommun växer och vi växer på alla kanter. Det blir fler yngre, det blir fler medelålders och det blir fler äldre. Jag kan inte svara på något annat sätt än att vi tittar naturligtvis över lokalförsörjningsbehov och så. Det är inte jag som gör det, men det finns ju andra delar i kommunen som jobbar med de frågorna. Så att vi har platser för både en åldrande och befolkning och med förskoleplatser och allt sånt där. Det jobbar vi med naturligtvis, att det ska finnas, att vi matchar den efterfrågan som finns.
Jo, men lokaler är en sak, det kan man ju bygga, det är ju mer materiella saker. Men om du inte har personal att sätta in i lokalerna, vad hjälper det med att ha byggt lokaler? Eller vice versa, du har personal men du har inte lokaler. Alltså de måste ju gå lite hand i hand.
Ja, det måste det. Men än så länge så kan jag inte se att vi har det problemet att vi inte får de vi behöver till då, i första hand som du frågade efter äldreomsorgen, utan vi får personal till äldreomsorgen. Det får vi.
Där är det lokaler som är den trånga sektorn, kan man säga så?
Ja, som det har varit nu så har ju kommunen tvingats till placeringar utom kommunen, därför att vi har inte riktigt haft tillräckligt med boenden.
Avslutningsvis då, ska inte jag näpsa dig eller vad vi nu ska kalla det för. Men hur ser du på framtiden rent allmänt? Kommer vi ha den personal vi behöver? Och har de den kunskap som kommer att erfordras?
Ja, det tror jag. Det kommer de att ha. Men visst, i Stockholmsregionen har vi nu och har också haft tidigare historiskt yrken där det liksom, i alla fall på kort sikt är svårt att hitta personal, och då får man försöka hitta andra lösningar. Men i grunden så kan man ju säga att Stockholmsregionen har bättre förutsättningar än vad de flesta andra delar av Sverige har, med tanke på att våra bekymmer som vi pratar om här är ju i grunden positiva, det vill säga att befolkningen ökar. Det leder till att vissa övergångsproblem som vi måste hantera, men absolut på lång sikt så är jag övertygad om att vi kommer att lösa det. Men det går inte att förutse i alla delar på vilket sätt vi kommer att göra det.
Har du fått sagt det du vill få sagt om personalförsörjning? Eller är det någonting jag har glömt?
Jag tror jag har sagt så mycket som jag kan säga nu, för att det här är svårt. Och jag vet, jag har ju läst rapporter sedan många år tillbaka där man förutser eller försöker förutse vad det kommer att bli brist och så där. Och det var inte så länge sedan som man sa att när 40-talisterna går i pension, då kommer det inte längre att gå att befolka våra verksamheter. Och det, nu har ju nästan alla 40-talister lämnat arbetsmarknaden, och det har ju gått ganska bra. Så att jag är också på det sättet optimistisk. Alltså det som kan se ut som stora problem, det kan vi lösa när vi väl är där. Eller så blir problemen inte så stora som vi kanske tror oss att de ser ut.
Då så säger jag tack för den här gången, Jonas. Och så får vi se om du blir sannspådd om en ljus framtid.
Tack.
Ni har hört Jonas Jansfors som är HR-chef i kommunen.